Okej, välkomna till ännu en podcast med André och Anders. Förra podcasten så pratade vi om midsommar och sill framförallt. Och en av företagen som levererar sill heter ju Abba här i Sverige.
Ja, just det.
Mm. Och då är det steget långt till den svenska popgruppen Abba. Så Vi tänkte prata lite om svensk musik i denna podcast helt enkelt.
Mm. Sverige är ju faktiskt ett ganska stort musikland.
Ja, det är ju det.
Har blivit. Man kan säga att innan ABBA var det väl kanske inte det.
Det var... Vi hade visserligen vissa grupper på 60-talet som rönte vissa framgångar, men...
Hepstars
taget. Men jag är lite osäker på hur de stod sig liksom utomlands.
Jag tror väl mest att de var inom Sverige. Vad var de? De körde väl ganska mycket covers.
Ja, och dessutom, alltså de kopierade ju väldigt mycket av Rolling Stones och Beatles sound och låtskriveri eller så.
Ja.
Ja. Men
sen kom ABBA.
Sen kom ABBA. Och ABBA var ju ganska utskällda från början för att vara liksom kommersiella.
Ja, och lite töntiga sådär, va, jämfört med Tages och Hepstars.
För det tål ju att säga att på 70-talet i Sverige så hade vi en ganska stark vänsterrörelse, kan man väl säga. Proggrörelse, som det heter. Där man absolut inte fick liksom, alltså, visa att man var vill sälja skivor eller göra hittiga låtar eller så. Utan man skulle liksom vara förankrad i det
ideologiska,
liksom. Ideologiska, alltså musiken skulle vara väldigt politisk liksom.
Ja.
Texterna var tvungna att handla om konkreta politiska saker. Och att då göra en låt som heter Ring Ring var väl kanske ganska provocerande i det klimatet.
Ja, det var det nog. Och också, jag menar, deras utstyrsel, även om deras kläder och sådär var väldigt extravagant, så var det ju inte på något sätt provocerande. Det var ju inte glamrocks provocerande sådär, utan det var ju helt enkelt bara lite glättigt helt enkelt.
Ja, jo, visst. Det är svårt. Om man jämför det med dagens samhälle, dagens musikaliska klimat, så är det ganska svårt att se den upp, att man kunde bli upprörd av ABBA liksom.
Ja, precis. Men, men sen, ja, de slog igenom internationellt stort
med Melodifestivalen.
Melodifestivalen
72 med kan du låta?
Ja, vilken var det? Det var Mamma Mia såklart.
Nej.
Nej, var det Dancing Queen?
Nej.
Vilken var det?
Waterloo
var det såklart.
Alltså det var det internationella, men sen så tror jag att de deltog väl ett år innan med Ring Ring också.
Ja, vann de det också? Nej, det gjorde de inte då.
Så de kom trea.
Okay.
Men som vanligt så visar vi vår okunskap om såna här kalenderbitar grejer.
Ja.
Men i alla fall de bildades alltså 72.
Ja,
och upplöstes 82. Så att
en kort karriär kan man säga.
Ja.
Men det är
eller?
Ja, jag vet inte. Men vi kanske bara kan använda ABBA helt enkelt som prototypen för det som senare skulle kunna skulle bli
det svenska musik.
Ja, den svenska musikexportens undret, ja, som det har kallats.
Som oftast politiker kallar det liksom oftast.
Det började väl också med 90-talets ABBA, Ace of Base och sådär. Det var väl då man började mynta det här begreppet.
Ja, Roxette.
Dr. Alban.
Ja. Nej, men precis. Precis.
Alltså, det finns en väldigt blomstrande musikscen i Sverige faktiskt.
Ja, det är det.
Ja, dels har man ju liksom den kommersiella delen av svensk musikexport.
Ja, just det. De här producenterna och låtskrivarna som placerar låtar till utländska artister som
Backstreet Boys,
Britney Spears. Ja.
Vad har vi då? Dennis Pop och Max Martin.
Ja, precis. Och även faktiskt
Chiron-studion.
Ja, även också såna här artister som har lite mer ska man säga trovärdighet, som till exempel det fanns ett svenskt popband som heter Popsicle ju.
Ja, just
det. 90-talet.
Slog de utomlands också?
Nej, men i alla fall han som skrev låtarna, Andreas Mattsson, och han som
Niklas Frisk också.
Niklas Frisk. Ja, men alltså, de skriver ju också låtar till...
Just det.
såna här liksom hitgrupper, alltså pojkband och flickband, ja, och så.
Brolle Junior.
Ja, sådär, just det. Och 18s och Carola har faktiskt Andreas Mattsson skrivit låtar till.
Ja, ja. En människa som person är ganska creddig, i brist på bättre ord.
Mm.
Eller ja, som du säger, trovärdig.
Trovärdig.
Skriver
eller som klassiker, har ett högt anseende bland
ja, i båda
de världen, som har någon koll på musik i Sverige. Ja, i alla fall.
Ja, just det.
Mm.
Så att det är ju en del av...
Och sen har vi den här då liksom independent-scenen då. Indie-scenen också.
Den är också väldigt, är liksom väldigt känd faktiskt.
Väldigt, ja.
Och svensk indie är ju ett liksom begrepp utomlands också.
Ja, definitivt. Och alltså det finns ju till och med dedikerade klubbar utomlands, både i, jag vet, alltså både i USA, England, Tyskland, som bara inriktar sig på svensk indiepop, som det kallas då.
Ja, precis.
Det är lite anmärkningsvärt.
Ja, det...
Och som svensk så är det svårt att förstå det faktiskt, tycker jag.
Man pratade ju förr, kom jag ihåg i alla fall, alltså när det här var på tapeten så att säga. Jag menar, när det här fenomenet så att säga uppmärksammades i media, så brukar man ju härleda det till att inte, ja, till Sveriges tristess på något sätt, att,
ja, just det,
och vädret och så vidare, att ungdomar helt enkelt går in i replokalen och bildar ett band, att det där var en del av förklaringen.
Ja, just
den kommunala musikskolan.
Ja, ja, just att det finns så många trista småstäder i Sverige.
Ja.
Alltså för att oftast är det så att de, alltså de, om man säger de största, alltså de som har rönt mest framgång är ju inte de. Det är många så här som kommer från mindre städer som liksom har flyttat till Stockholm eller Malmö, det, som det, för det är där den kreativa grogrunden har funnits.
Ja, inte det också så där Stockholmssyndromet, att inga av de största banden kom från Stockholm, som man skulle kunna tänka sig.
Så de är bara inflyttade.
Ja.
För att du menar, bor man i Stockholm så har man mycket, finns det mycket annat att göra.
Ja.
Så att man kanske inte väljer det där att gå in i en replokal och börja skapa musik, medan bor man i Helmult,
ja, just det,
då har man inget bättre för sig liksom.
Nej, ja, det var en tänkbar förklaring. Jag tycker den låter rimlig också.
Ja, jag tycker det.
Sen har det blivit lite av en klyscha faktiskt. Många nya band som i intervjuer framhäver just vilken vardagstristess de har genomlivit under sin uppväxt. Och alltså det har blivit ett attribut också på något sätt.
Men faktum är att det är ju, just om vi tar klimatet, att det är en skillnad på något sätt banden som kommer från liksom kallare klimat och de som alltså kommer från ett varmare. Jag tror faktiskt det är så lite.
Jo, det kan man, alltså det är precis som norrländska språket och sådär, mer melankolisk än skånskan. På samma sätt kanske den nordiska musiken är mer melankolisk än vad sydfransk musik är.
Mm.
Jag vet inte om det är en rimlig hypotes.
Så, precis, melankolin har ju oftast tagits fram som ett Sveriges främsta redskap liksom
i skapandet.
Nej, i skapandet, att det finns något speciellt i melodierna som är melankoliskt liksom.
Ja, någon slags folksjäl som kommer till uttryck i något musiken.
Ja, visst. Och det är också, men just melodier är väl väldigt viktigt i svensk pop.
Ja,
överlag eller så.
Ja, det är mycket, absolut, melodin är nog nästan, jag vet inte, det är inte viktigast, men många, det, jag tror melodin är väldigt säregen faktiskt. Jag tror man kan spåra en svensk eller nordisk
melodisläkte liksom.
Ja, det tror jag faktiskt man skulle kunna göra det om man,
nej, men det är inte märkligare än att det finns
nordamerikanska rötter. Alltså, nordamerikanska rockband, popband låter inte likadant som skandinaviska.
Nej, det låter inte likadant som arabiska band heller, eller musik.
Precis.
Så att, men visst, det är sant. För det är ju oftast det man har hört också från alltså utländskt tal, alltså om när de pratar om svensk musik, att det är just det här melodin och melankolin liksom. Det bitterljuva i
precis.
Det finns ju i ABBA, det finns i Popsicle, det finns i vilket sånt här, många av indiebanden liksom också. Alltså det finns någon slags släktskap där.
Ja, det gör det. Och det här bitterljuva gäller ju också texterna lite grann, tror jag. Alltså någon form av underfundighet ofta, lite sådär självmedvetet nästan. Alltså, jag ska inte tala för alla artister liksom, men jag har hört det från de källor jag har hört detta från. Nej men liksom, ja,
att det är någon form av
vardagsrealism.
Man slår, men det är inte ofta så, det är inte ofta så här texterna går ut på att man är störst, bäst och vackrast.
Eller hur? Möjligtvis gör man det på ett ironiskt vis
liksom. Ja.
Eller sådär.
Precis.
Det är också en, jag vet inte, det kanske inte är,
jo, men det
specifikt
stämmer.
Svensk, men lite nej, så, alltså, lite så, nej, jag tror att jantelagsmässiga texter
det,
liksom.
Det finns även i lite brittisk pop också. Mm. Samma grej.
Fula killar gör popmusik, ja, liksom. Som två tjejer liksom.
Ja. Nej men precis, det är roligt för att jag har hört vissa så här liksom, framförallt killar då, brittiska så här, som singer-songwriters som sjunger om svenska, att de vill flytta till Sverige.
Aha, okay, ja.
Och svenska skivbolag så här, och
ja.
Det är lite roligt faktiskt.
Ja, det är väldigt, det är underligt men roligt.
Så ja. Att det blir så. Men det är väl samma sak som att en svensk kan vara en anglofil liksom. Ja, han hänger på Storbritannien och dess musik.
Ja, det är inte helt ovanligt.
Nej.
Anders Locko.
Ja, precis. Yes.
Och det är inte heller konstigare än att tyskarna har sin techno liksom. Kan man säga.
Nej.
Ja.
Ja. Det finns mycket att säga om detta, men ja, vi får hålla oss
inom ramarna. Ja.
Tackar vi för oss.
Tack.
Hej.